Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare! Dagens avsnitt handlar om de esoteriska strömningar som dominerade kulturlivet kring det förra sekelskiftet. En tid som genomsyrades av tron på det paranormala och sökandet efter kontakt med de dödas andar, strävan efter ett högre andligt vetande och idén om alla religioners gemensamma dolda kärna. Denna typ av tankegångar hade en sån given plats i det offentliga samtalet att dåtidens kulturpersonligheter på ett eller annat sätt förhöll sig till det okulta. Dagens gäst är Per Faxneld, religionshistoriker vid Södertörns högskola. I sin bok Det okulta sekelskiftet visar han hur ett esoteriskt tankegods haft en betydande inverkan på kulturen kring förra sekelskiftet. Något ni efter det här samtalet kommer att upptäcka att man finner spår av även i vår samtidskultur. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar samtalet vill jag påminna er om att betygsätta och kommentera podden i Apples podcaster-app i er telefon. Era kommentarer gör ju att podden rekommenderas och blir lättare för andra att hitta. I kommande avsnitt läser jag sen upp några av mina favoritkommentarer. Innan vi börjar vill jag också rikta ett stort tack till Matilda Berg på förlaget Volante. Matilda mejlade mig i somras och frågade om jag var intresserad av någon av Volantes författare till min podd. Och det var då jag upptäckte det okulta sekelskiftet och förde samman med Faxneld. Så stort tack för det. Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen Per Faxneld till Bildningskomplexet.
Tack.
Jag skulle vilja att vi börjar och prata om definitioner. Det här. Du skriver om esoterism, du skriver om teosofi, du skriver om spiritism och okkultism. Kan du guida oss lite i de här begreppen?
Det är ju ganska snåriga termer, alla de här. Men om vi börjar med esoterism då, om vi tänker att det är liksom det stora paraplybegreppet här, så har ju det diskuterats väldigt mycket av forskare hur man ska ringa in det. Och den som kanske först gjorde det på ett framgångsrikt sätt, det var en Sorbonne-professor som heter Antoine Favre, som gjorde det på 90-talet. Och han ställde då upp fyra återkommande inslag i esoteriska strömningar som han menade att man kunde ha som kriterier. Och då talade han om korrespondenser, levande natur, förmedlande mellanled och transmutation. Och det blev kanske inte så mycket klarare av det.
Stora, fina ord.
Så vi kanske ska gå in lite grann på dem. Och det första där, korrespondenser, kan man tänka att det handlar om att man skickar brev till varandra, men det är det inte riktigt. Utan det handlar om samband, dolda samband mellan allting i universum. Att saker hänger ihop på ett fördolt sätt. Så det kan vara till exempel sju planeter som hänger ihop med sju metaller. Och sen hänger det här i sin tur ihop med sju organ i människokroppen och så vidare. Och att alla de här sakerna då påverkar varandra. Och att man kan manipulera liksom saker på en kosmisk nivå genom att bearbeta det lilla så att säga. Och vice versa, att människan påverkas av det stora i kosmos.
Mm. Och levande natur?
Den levande naturen, det är ju tanken då på att det finns ett slags kosmisk eld. Liksom en inre kraft som genomströmmar allting levande. Människor, djur, men också träd, växter och så vidare.
Och sen hade vi de där två andra begreppen.
De förmedlande mellanleden, det är något som också är väldigt mycket kopplat till en slags inre blick eller till fantasin, som förmågan att föreställa sig saker. Och det här är liksom de mellanleden som man når fram till det gudomliga med på olika vis. Det kan vara ritualer, det kan vara symboliska bilder, men det kan också handla om kommunikationen med andeväsen av olika slag, änglar, demoner, de dödas andar och så vidare.
Mm. Och den sista, det här svåra ordet, transmutationer.
Det är det som liksom gör att det här blir en aktiv strävan efter någonting specifikt. Att säga. Transmutationen syftar nämligen på förädlandet av någonting. Och då kan man tänka på alkemins idé om att framställa guld av oädla metaller. Men här då överfört symboliskt till en slags förädling av människosjälen. Ett uppstigande till högre andliga nivåer.
Du skriver återkommande att för att man ska förstå konstnärer och författare från förra sekelskiftet, eller väldigt många av dem, så är det nödvändigt att man har kunskaper om esoterism. På vilket sätt är det nödvändigt?
Ja, det är ganska enkelt. Det är nödvändigt därför att nästan alla förhöll sig till det på ett väldigt aktivt sätt i den här tidsperioden. Det var sånt otroligt kulturellt allmängods. Det var liksom sånt som diskuterades i Dagens Nyheter. Nästan alla författare läste och kanske inte höll med om, kanske förkastade, men åtminstone läste teosofisk litteratur. Det var någonting man hade koll på, man kände till det. Man bearbetade det litterärt och konstnärligt.
Och det genomgående syns också i verken?
Det gör det väldigt mycket.
Ja.
Och det är ju oerhört mycket referenser då som går en förbi om man inte har den här förkunskapen.
Mm. Låt oss djupdyka i en portalfigur som du återkommer till. Madame Blavatsky, som skapade det teosofiska samfundet.
Mm.
Kan du berätta om henne och hennes idéer?
Mm. Om vi börjar med det rent biografiska då, så föddes hon i nuvarande Ukraina. Och då var året 1831. Hon föddes in i en ganska förmögen familj där det fanns en äldre släkting som hade ett bibliotek med okulta böcker som hon började förkovra sig som ganska ung. Också som väldigt ung, som 17-åring nämligen, så gifte hon sig med en mycket äldre herre. Men det här var inte ett så lyckat äktenskap, så hon rymde och gav sig ut på resor över hela världen. Sen är det ganska omtvistat hur omfattande de här resorna egentligen var och var någonstans de tog henne. Själv hävdade hon bland annat att hon hade varit inne i Tibet. Och det var ett land som var väldigt slutet och svårtillgängligt för västerlänningar på den här tiden. Så att det där är det många som tvivlar på. Och hon har otroligt många märkliga historier hon berättar om saker hon varit med om under sina resor. Hon ska ha studerat voodoo i New Orleans. Hon ska ha färdats över prärien med nordamerikanska indianer. Hon ska deltagit i stora militära slag under frihetskampen i Italien och så vidare och så vidare.
Det var inget metaforiskt menat, utan hon har bokstavligen gjort det här.
Hon hävdade det själv i alla fall.
Ja.
Men de historiska bevisen är ofta ganska svaga.
Mm.
Men det man däremot vet då är att hon mot början av 1870-talet så verkade hon som spiritistiskt medium i Kairo. Och sen färdes hon vidare till USA och där träffar hon en man som heter överste Olcott. Och de tillsammans börjar utforska okulta paranormala saker. Och det samlas en liten krets runt om. Och ur den här kretsen som ses i en liten lägenhet i New York. Ja, kanske inte så liten, men en lägenhet i alla fall.
Mm.
Ur den kretsen då så uppstår teosofiska samfundet. Ur en slags diskussionsaftnar och föredragskvällar som de håller.
Vad är det de delar för idéer?
Den grundläggande tanken är att alla religioner har en gemensam hemlig kärna som då har missuppfattats av de här vanliga prästerskapen och av de vanliga anhängarna, men som okkultisten kan nå fram till och vaska fram. Så man ska alltså studera alla religiösa traditioner för att hitta de hemliga, dolda inslagen i dem. Och ur det här då kan man skapa en slags syntes. Och rent konkret så vill teosoferna också utforska människans paranormala förmågor och utveckla dem på olika sätt.
Där har vi kanske något exempel på transmutation.
Ja, absolut.
Att det liksom finns något fördolt som sen blir synligt och kommer till folks medvetande.
Mm, ja, men verkligen. Och det är just det att ta sig upp till en högre andlig nivå som det hela går ut på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Itzinis.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Zenas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mm. Du beskriver att hon hade en ganska intressant tolkning av Adam och Eva och framförallt då Eva och ormen och att Eva åt av den förbjudna frukten.
Mm. I Madame Blavatskys bok Den hemliga läran, The Secret Doctrine från 1888, så har hon en ganska lång passage där hon gör en slags motläsning av den bibliska myten om fallet i Edens lustgård. Och traditionellt så tolkar man det som att det är den onde djävulen som frestar Eva med den här kunskapens frukt. Men Madame Blavatsky menar att istället så är den här ormen, som av kristendomen kallas för Satan, är en befriare, en hjälpande gestalt. Och den här frukten hjälper ju då människan i vår andliga transmutation. Så att Eva blir ju underförstått en hjältinna istället för en svag, usel kvinna som faller för Satans ränker.
Mm. Hon ger oss det rationella tänkandet på något sätt och möjligheten att, eller tänkandet.
Ja, och sätter igång liksom vår andliga evolution kan man säga. Och den andliga evolutionen är det som är i fokus inom teosofin. Och det här kunde de också gärna då kontrastera mot naturvetenskapens idéer om evolution och darwinismen och sådär. Som Blavatsky med att den är ju alldeles för platt och bara inriktad på det fysiska. Det mer intressanta är den andliga evolutionen.
Mm. Som jag förstår så säger teosofin sig vara en länk mellan traditionell religion och vetenskap. Så att man avfärdar inte någon av dem utan man är någon mellanhand där.
Ja, man kan väl säga att teosofin i mycket uppfattar sig som en högre form av båda delarna. Så att det är liksom nästa steg för naturvetenskapen och nästa steg för den traditionella religionen. Sen kan det vara ganska frän kritik mot båda två. Då. Madame Blavatsky själv var ofta rätt sarkastisk i hur hon formulerade sig. Hon gillade att alltså, driva med darwinismen och hon tyckte om att provocera traditionella kristna och så vidare. Vilket man ser inte minst i att teosoferna gav ut en tidskrift som heter Lucifer. Som man då försäkrade att det hade ingen egentlig koppling till den här gestalten i kristendomen. Utan det syftade bara på innebörden ljusbärare i namnet Lucifer. Men det är ganska uppenbart att det var tänkt som en provokation också.
Ja, och det återkommer mycket i hennes skrifter, berättar du. Att hon gillade att göra sig lite ovän med kristna.
Ja, absolut. Samtidigt så är det inte så att hon är som helt kristendomsfientlig per se. Utan hon lyfter gärna fram Kristusgestalten som någonting positivt. Men menar att Kristus har missuppfattats av alla de stora kyrkorna.
Mm. Är hon den som gör det här superstort och globalt?
Ja, alltså, på sätt och vis kan man säga det. Men hon hade ju föregåtts av en slags, vad en del forskare då kallar för en occult revival. Något decennium tidigare egentligen, som börjar i bland annat Frankrike men även i Storbritannien. Där det är okkultister som börjar att popularisera de här tankegångarna med som böcker som riktas mer till en massmarknad då med mycket fina illustrationer i och sådär och som går att köpa i nästan vilken bokhandel som helst. Till skillnad från tidigare då, där de här idéerna hade spritts i form av liksom manuskript bara mellan de med ett specialintresse för det. Mm.
Vad får du för genomslag i Sverige, hennes tankar?
Ja, teosofin når ju hit ganska snabbt och har ju då föregått av spiritism och lite andra sådana tankeströmningar. Och det är många svenskar som nappar rätt fort på det här och en av dem är författaren Viktor Rydberg. Och det är faktiskt hemma hos honom i hans våning på Karlavägen som det möte äger rum som sen innebär grundandet av en sektion av teosofiska samfundet i Sverige.
Mm. Det är ett myller av konstnärer och författare i din bok som är inspirerade och har tagit till sig de här tankarna. Det är Victor Hugo, det är Sir Arthur Conan Doyle, det är August Strindberg, det är Edvard Munch, självklart Hilma af Klint som vi kommer komma in på mera. Det bara exploderar verkar det som. Vad är det som lockar konstnärerna till de här strömningarna?
Mm, det är nog många saker. Det är svårt att säga något generellt eftersom det är så olika temperament hos de här individerna. Men rätt mycket så handlar det om en önskan att vara liksom i framkant idémässigt. Man känner att det här är det nya. det här som framtidens spännande tänkande öppnar sig. Hos en person som Strindberg så finns det ju det som ett strategiskt drag att han närmar sig okkultismen, just att han ska visa att han är först med något nytt och är lite före alla andra i Sverige som är lite efter honom. Så det är en faktor. Men sen är det också såklart också att många av konstnärerna är liksom fritänkare på olika vis och tillhör den här breda gruppen med människor som inte riktigt är tillfreds med vad traditionell kristendom erbjuder, men också tycker att det blir lite för platt och tomt med bara en mekanistisk naturvetenskaplig världsbild. Och då vill man hitta någon slags tredje väg. Och då kan det här med esoterism och okkultism bli just det.
Mm. Var några av de här figurerna som vi nämnde, var de med i teosofiska samfund här i Sverige, eller hur såg det ut?
Ja, Hilmar Klint till exempel var ju medlem i teosofiska samfundet.
Mm.
Liksom en rad andra kvinnliga konstnärer som Tyra Klen bland annat. Och även internationellt så är det många stora namn som blir medlemmar. Piet Mondrian är ett sånt namn, William Butler Yeats med många fler. Men sen ska man komma ihåg att som det, betydelsen av sånt som teosofi ligger inte nödvändigtvis i att folk blir medlemmar och får ett medlemskort och verkligen går på mötena och sådär, utan det kan lika gärna vara att man läser och kanske förkastar det, som Strindberg gjorde åtminstone utåt. Han var ju väldigt kritisk mot teosofin och mot Madame Blavatsky, rätt mycket på grund av hans trista antifeministiska hållning, att han tyckte att det här var liksom en rörelse för kvinnor som skulle slå sig fria och visa att de var bättre än männen med hjälp av okkultism och sådär. Och det föll inte så god jord hos honom.
Nej.
Men å andra sidan då så ser man ju ändå en påverkan från visst teosofiskt tankegods i hans eget skrivande. Att han lånar in en del termer och föreställningssätt därifrån.
Kan du ge några exempel på det då?
Ja, man kan ju nämna bredare påverkan från okkultismen, hittar man ju jättemånga Strindbergs verk. Men Inferno är det mest kända förstås. Men där är det kanske inte teosofi specifikt, utan där är det mer sånt som alkemi som man laborerar med. Och alkemi var ju någonting som Strindberg utövade på ett ganska förstås särpräglat och strindbergskt sätt. Men han var ju en aktiv utövare av alkemi under en period. Och han skrev också i okkulta tidskrifter i Paris.
Du skriver om en viss påverkan som litteraturen har av spiritism och eller esoterism. Och det är Viktor Rydberg som ett exempel som skriver någon av sina verk genom en död fransk poet.
Mm, precis.
Där anden har kommit till honom och han skriver genom anden.
Mm. Ja, det här är något som rätt många författare ägnar sig åt. Viktor Hugo menar att han fick ett verk dikterat för sig av Shakespeares ande. Och så liknande saker hittar man på alla möjliga håll ungefär under samma tidsperiod. Och det här sammanfaller lite grann också med olika experiment inom den som är framväxande modernismen, där man släpper sin egen agens som skapande subjekt. Och det här blir liksom ett sätt att hitta nya vägar att skapa, att frigöra sig från sitt vana sätt att tänka och skriva och måla på. Och man kan ju se det lite grann så på ett sätt, att det är liksom ett symboliskt verktyg, men då kanske man övertorkar lite grann för mycket från liksom vår tids synsätt. De här individerna tänkte sig nog ganska konkret att det verkligen var andar som dikterade saker och att det var någon annan som skrev genom deras penna eller målade genom deras pensel.
Finns det beskrivet någonstans i dagboksanteckningar eller annanstans hur en sån här känsla kom till dem?
Ja, det finns ganska många olika vittnesmål om det. Och ibland kan man ju tänka att det ser ut mest som en beskrivning av flow eller någonting sånt. Men ibland så sker det ju i en ganska ritualiserad kontext där det är specifika tekniker man använder sig av för att nå fram till det här och att liksom koppla bort sitt medvetna jag.
Från dagens perspektiv är det så lätt att skratta åt det här och göra sig lite lustig, och vi är så oerhört vetenskapliga idag. Vi kommer säkert kunna göra någon magnetröntgen på det där och skratta och titta vad det där var, och det var en dröm och så vidare, och du hade kanske inte sovit tillräckligt bra. Men jag undrar, vad tror du att de här personerna faktiskt upplevde?
Mm. Jag vill nog som forskare förhålla mig lite agnostisk till den frågan egentligen och säga att det är rätt omöjligt att fastslå det slutgiltigt. Sen är det också så att det varierar förstås väldigt mycket från individ till individ. Ibland så är det som verkligen ett totalt transtillstånd som man går in i och vet inte själv efteråt vad man har skrivit eller målat. Men ibland så är det lite mer flytande. Sådär.
Ja, men tillåt dig själv och våga flumma ut här. Nej, men kan man jag förstår att det här är kanske en barock fråga, men ska man helt avfärda alla de här tankarna?
Jag tror att man ska se det i ett större sammanhang av liksom religiös inspiration och liknande. Olika typer av kanaliserade budskap och annat som finns i egentligen alla religiösa traditioner genom hela världshistorien. Så att det är ingen märklig anomali som uppstår med just 1800-talsokkultismen eller sådär egentligen, utan det här är något som har funnits genom hela mänsklighetens historia, att människor tar emot saker från yttre makter på olika vis. Och jag tror inte att det är något som kommer att försvinna någonsin heller.
Nej. Jag tycker det är fascinerande att en person som Arthur Conan Doyle, som vars romanfigur Sherlock Holmes är ju den rationella tänkande personen, figuren personifierad. Mm. Han är ju förnuftet. Han gick ut senare i sitt liv, senare delen av sitt liv, och var en uttalad spiritist och hade tagit bilder på älvor och...
Mm. Det var inte han själv som tog de bilderna, men han var en av de som verkligen uttalade sig starkt i stöd för att det här var verkliga fotografier av älvor. Vilket det inte var, kan tilläggas, för det var ett sånt fall där man fick ganska tydligt svart på vitt i efterhand att de hade fejkats av de här unga flickorna som påstod sig ha tagit bilderna. Men det där är väl också, skapade ju en sensation i samtiden att det var just Arthur Conan Doyle som hade tidigare då skapat Sherlock Holmes. Det gick liksom inte ihop där. Och så där var det nog i rätt många fall att det var... En yttre persona som glappade lite grann med det här esoteriska intresset. Samma sak är lite med Rudolf Steiner som grundade antroposofin. Att man hade inte den bilden alls av honom till en början. Och sen kommer det som en chock när han plötsligt har som gått in i det här okulten.
Mm. Steiner ska vi återkomma till, för jag är ju gammalt Waldorf-barn. Så att, där har jag flera frågor som jag vill djupdyka i. Kan vi prata lite grann om Hilma af Klint? Mm. För hon tar ju upp en stor del av din bok och hon är ju verkligen en esoteriker.
Mm.
Hon var med, som du nämnde tidigare, i ett sällskap. De hette De Fem.
Mm.
Kan du berätta om hur hon hamnade i det här?
Ja, hon hamnade ganska tidigt egentligen i organiserad seansverksamhet. Så att säga. Redan som 17-åring så började hon bevista seanser. Och då är det såna här spiritistiska seanser där man talar med de dödas andar. Och hon går djupare och djupare in i det här och blir medlem i en rad olika små och lite större organisationer under sitt liv. Lite senare så kommer hon att bli medlem i något som heter Edelweissförbundet, som är en rätt märklig, huvudsakligen kristen sammanslutning som samlas på Grev Turegatan. Man bygger ett kapell där senare. Och där kommunicerar man också med de dödas andar. Och sen blir hon medlem i Teosofiska samfundet och lite senare så blir hon medlem i Antroposofiska sällskapet. Men det som hon mest är känd för då, det är ju det här med De Fem. Den här märkliga lilla sammanslutningen med fem kreativa kvinnor som samlas och har seanser. Och det här gör man under 9 års tid mellan 1896 och 1907. Och man ses i princip en gång i veckan för att ha de här mötena.
Wow. Ta oss tillbaka till en sån seans. Vad kunde hända där?
Mm. Typiskt sett då så träffades man hemma hos några av kvinnorna. Oftast i någon ganska burgen våning på Östermalm. Man samlades runt ett korsprytt altare. Man brukade läsa högt ur Bibeln. Så det är en väldigt kristen inramning fortfarande. Det förekom också ibland att man läste högt ur teosofiska texter. Så att det är en slags möte med det teosofiska och någonting lite mer traditionellt kristet på ett plan.
Då läste man bland annat om Madame Blavatskys texter.
Ja, precis. Till exempel då den hemliga läran som du nämnde förut, som jag har väldigt starka kristendomskritiska partier i sig. Så att det är en intressant kombination där att man blandar de två sakerna. Och sen hade man ett ganska formaliserat tillvägagångssätt egentligen. Man började med en bön, enligt en form av kristets format. Sen sysslar man med en liten meditation och sen hade man en slags andakt och sen så gick man in på djupet med olika avsnitt ur Nya Testamentet som man hade liksom en liten diskussion kring man hade läst innan. Och så här långt så låter det kanske inte så jättemärkligt, men sen kommer själva seansdelen då där man söker kontakt med andeväsen. Och då menade de här kvinnorna att de kom i kontakt med en slags figurer som liknar någonting som finns i teosofin. Nämligen en slags höga mästare som befinner sig på ett annat andligt plan. Och Madame Blavatsky, hon menar att hon fick mycket av sin information från det hon kallade för mahatmas, eller mahatmor, som var medlemmar av det stora vita brödraskapet som fanns någonstans i Himalayas bergstrakter i något avlägset kloster och var liksom människor som hade nått en högre andlig nivå. Och det är ungefär den typen av figurer som de fem också menar sig kommunicera med då. Namngivna andeväsen som sedermera också ger dem instruktioner för skapande. Framförallt Hilma och Klint då, som får de här instruktionerna att de ska göra den här stora serien med målningarna till templet.
Det är superfascinerande. Så att hon har direkt genom de här seanserna fått inspiration till sina tavlor.
Ja, det är så det går till. Precis.
Ja, och jättemånga fina illustrationer i din bok där man ser det är liksom den här ormen återkommer i hennes konst där. Återigen, den goda ormen, den upplysande, andligt upplysande ormen. Kan du berätta mer hur hennes konst har blivit präglad av de här esoteriska strömningarna?
Ja, när man tittar på hennes målningar så ser man ju, om man som jag är liksom religionshistoriker och specialist på esoterism, så ser man ju att det är väldigt mycket klassiska motiv från äldre esoteriska traktat som ekar i dem. Så att det är ju den här idén om att det är abstrakt konst är ju i sig ifrågasatt av många specialister. Man kan säga att det är ju inte abstrakt i en mening, därför att det är ju slags schematiska framställningar av andevärlden. Och det är dessutom schematiska framställningar som följer bildkonventioner som finns etablerade inom esoterismen sedan många hundra år tillbaka. Så att det som för en betraktare utan de här förkunskaperna bara ser ut som trianglar och kvadrater och cirklar och märkliga färger och så här, det betecknar ju saker som är välkända historiskt.
Men eftersom det finns då en estetisk stringens i tavlorna och bilderna, och det är liksom det återkommande motiv, var kommer de här motiven ifrån? Har hon sett det i andra tavlor? Eller är det så att man pratade om det? Eller var det så att det kom bilder när hon blundade? Eller liksom, var kommer alla motiv ifrån?
Ja, alltså man måste ju säga att det är inte så att hon bara liksom rapar upp en gammal repertoar egentligen. Det är klart att hon skapar en egen syntes av det här. Och det är en väldigt tydlig egen Hilma och Klint-estetik i det, med liksom vilka färgskalor hon väljer och hur hon komponerar bilderna och sådär. Så det är ju ett liksom estetiskt storslagen insats hon gör på det viset ändå, även om hon öser ur diverse äldre källor. Men man ser också att hon är mycket ett barn av sin egen samtid i det här, att hon plockar in element från naturvetenskapen. Så att det finns ju en av hennes bildserier som heter Atomen, där de plockar in liksom den typen av impulser. Och det där är ju återkommande också, hennes intresse för botanik som går långt tillbaka i hennes liv. Det kombinerar ju också med det esoteriska intresset. Men där är ju hon ju kanske inte heller superoriginell egentligen, utan det här finns ju hos teosoferna också. Där det är ledande teosofer som skriver böcker om hur de med som clairvoyance, med det tredje inre ögat, kan skåda liksom subatomära nivåer och så vidare. Så att hon är väldigt tydligt en produkt av den här teosofiska kulturmiljön.
Mm. Hon är en av kvinnorna som lockades in i den här rörelsen. Och Selma Lagerlöf, Ellen Key, det var överhuvudtaget många kvinnor som lockades till de esoteriska strömningarna. Hur kommer det sig?
En faktor där är ju såklart att de stora kyrkorna vid den här tiden var ju fortfarande väldigt, väldigt många decennier bort ifrån att ge kvinnor ledarroller. Så kvinnopräster var ju en fullständig otänkbarhet. Men i de här esoteriska strömningarna så kunde ju kvinnor få en slags sakral ledarroll. Och ett jätteintressant exempel på det här, det är i de fem där det är kvinnor som delar ut nattvard. Och det är ju superradikalt vid tiden förstås.
Ja, rent blasfemiskt, va?
Ja, absolut.
Ja. Så Hilma af Klint kunde också vara en av dem som faktiskt gjorde det, fick någon slags ledarroll i det?
Ja, det kan man ju säga att hon med tiden får en sån ledarroll i den här gruppen, och det blir också en slags kamp om ledarrollen mellan henne och en annan kvinna. Men det där är ju en dimension av varför det var intressant för kvinnor. En annan är ju liksom de sociala kontakterna det kunde ge. Det öppnade upp internationella kontaktnät för dessa kvinnor med andra intellektuella och konstnärligt begåvade personer i hela världen.
Mm. Du skriver också att moderniteten trycktes framåt med hjälp av de esoteriska strömningarna. Man skulle kunna tänka sig att det är någon tankeströmning som är reaktionär, eller inte nödvändigtvis reaktionär, men att den är kvar i något gammalt, men att den faktiskt om jag förstår dig rätt, så driver den moderniteten framåt.
Ja, den är ju väldigt sammanflätad åtminstone med moderniteten, skulle man kunna säga. Till exempel så är det ju otroligt många av dem som kämpar för kvinnlig rösträtt som också är teosofer. Och lite tidigare så kan man ju i USA se hur många av dem som engagerar sig mot slaveriet också är spiritister. Och de här dödas andar som kommer med budskap till de amerikanska utövarna, de vill ju väldigt ofta säga saker om att man ska sluta ha slavar eller att kvinnor ska få rösträtt och så vidare. Så att det är liksom ett sätt att legitimera progressiva åsikter på ett andligt plan. Och kanske också att säga radikala, drastiska saker som skulle vara lite svårare att få en plattform annars.
Mm. Det där är lite som, kom ihåg när man var liten och lekte den här anden i glaset. Mm. Eller man hade bokstäver på ett papper och sen så puttade man ett glas och så bildade glaset ord.
Mm.
Och då blev det lite som att man fick ord som man själv ville. Man ställde en fråga, är Charlotta kär i mig?
Ja, just det.
Och sen så plötsligt så fick man ett väldigt passande ja och man kunde inte riktigt förstå hur glaset åkte fram till de här bokstäverna. Mm. Det låter som att det politiska budskapet som andarna ger rimmar väldigt mycket med vad man önskar sig vid den här tiden.
Man kan nog säga att den tendensen att putta på glaset och säga med fingret, den finns väl där onekligen. Även om det förstås, precis som i andan i glaset, är tanken att ingen ska putta utan det ska vara andarna som för. Men helt tydligt så är det mänskliga fingrar som puttar saker i vissa av de här sammanhangen.
Mm. Vid den här tiden så var Berlin och Paris högborgar för esoteriska strömningar. Hur kommer det sig att just de här två städerna blev så framstående?
Mm. Och det är väl sammanvävt med att de är kulturella centrum rent generellt egentligen i Europa vid tiden. Man skulle också kunna nämna London i viss mån, men alltså allra främst är förstås Paris egentligen, som verkligen är det kulturella hjärtat i Europa vid sekelslutet. Och det är också i Paris som det ordnas såna här stora esoteriska konstsalonger där det bara ska vara mystisk, andligt högstämd, esoterisk konst som får ställas ut. Och de här finns liksom parallellt med den officiella konstsalongen och de är ja, minst lika stora publiksuccéer. Det blir liksom trafikstockning i centrala Paris. Droskorna kommer inte fram och folk klättrar över varandra för att komma in och det är liksom tusentals människor som står i kö. Och det visar någonting av det stora intresset i tiden för den här sortens teman.
Mm. Strindberg där nere, Edvard Munch där nere vid den här tiden.
Ja, precis.
Och blir väldigt inspirerade, som jag förstår, av det som sker i Paris. Och det märks, du nämnde bland annat Edvard Munch då, att det faktiskt syns också i hans tavlor.
Ja, det har tolkats av vissa konsthistoriker att de här märkliga liksom böljande energifälten, får man väl säga, runt en del av figurerna, att de skulle vara avbildningar av människans aura i enlighet med idéer som finns inom bland annat teosofin. Då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu vill jag att vi pratar om Rudolf Steiner. Lite personligt, för att jag gick ju Waldorfskolan, skola söder om Söder i Stockholm, som heter Martinsskolan, som var då när jag växte upp, så det var väldigt antroposofiskt. Det var liksom, för att ge ett exempel, så tidigt i de första klasserna, då fick vi bygga dvärgkojor. Alltså andeväset dvärgar. Där vi fick gå ut i skogen och så fick vi bygga små boningar med bark och kottar och pinnar och sådär. Och sen skulle vi liksom, jag vill minnas också att vi la dit någon present eller någon mat där. Och sen några dagar senare skulle vi komma dit och då var det ju så att titta, dvärgarna har kommit och hämtat det vi la där.
Så att ställa ut gröt på julafton till tomten?
Ja, men lite den tanken. Så att det antroposofiska som jag växte upp med från ettan till nian var väldigt, när jag läste din bok, väldigt esoteriskt. Det var liksom andar och andevärlden, och man pratade om astralkroppar och allt sånt här var väldigt framträdande även i när man gick skolan. Berätta om Rudolf Steiner och hans påverkan.
Mm. Rudolf Steiner är ju kanske en av de esoteriker som vars fotspår vi ser tydligast idag, därför att hans variant på esoterism kom att bli så praktiskt inriktad. Och det är ju alla de här praktiska inriktningarna av antroposofin som vi ser runt oss idag. Det är liksom Waldorfskolorna, det är den biodynamiska odlingen, det är liksom produkterna från Salt och Kvarn som du kan köpa på din lokala Ica och så vidare. Och här lyckades han kanske lite grann med någonting som teosofin inte lyckades med, att etablera det bredare i samhället och skapa en relevans för lite utanför kretsarna av andliga sökare. Och det där är ju en dubbelhet lite i den antroposofiska verksamheten, att det finns den här esoteriska nivån, men det finns också en massa människor som deltar i det eller har sina barn i Waldorfskola så här, som inte är så intresserade av det. Så att det där är en konstant liksom förhandling som sker i det här sammanhanget. Men om vi tänker på Rudolf Steiner själv då, så har ju han rätt tidigt i livet olika typer av liksom övernaturliga upplevelser. Men han håller det ganska mycket för sig själv. Och många människor uppfattar väl honom som en rätt rationell, torr filolog som skriver liksom avhandlingar om filosofi och jobbar vid Goethe-arkivet och sådär. Och sen när han plötsligt kommer ut som teosof så skapar det lite av en sensation att den här etablerade intellektuella figuren har gett sig in i det okulta. Och han blir då ledare för de tyska teosoferna. Men rätt snart så börjar det skära sig mellan honom och ledarskapet inom teosofin. Det finns lite olika sätt att berätta den här historien på. En variant handlar om att teosoferna utser en ung indisk pojke till en världslärare, en slags messiasfigur, och att Steiner opponerar sig mot det. En annan version handlar om att han är så starkt kritisk mot det här fokuset på österländsk religion som börjat komma in i teosofin i dess senare fas, där man betonar som indiska traditioner väldigt mycket och i viss mån också då nedvärderar det västerländska, medan Rudolf Steiner är väldigt kristendomsinriktad. Det är som kristen mystik som intresserar honom, och då vill han skapa något nytt som ska betona det mer. Och sen en tredje och kanske mer krass bedömning handlar om att det är liksom en mer profan maktkamp som ligger bakom detta. Troligtvis är det en kombination av alla de här faktorerna. Men resultatet blir i alla fall att han bryter sig loss från teosofin och skapar antroposofin istället. Och tar med sig merparten av de tyska teosoferna in i det här nya som han skapar, antroposofin. Och det är ju, om man tittar på vad de här orden betyder, så är ju teosofi, så är ju teos och sofia, så det är som teos, gud eller gudomligt, och sofia, visdom. Så det är gudomlig visdom. Antroposofin istället, så har vi kvar sofia, visdomen, men antropos istället människa. Så det är ett fokus på människan på ett lite nytt sätt. Det är också en slags demokratisk tanke som finns i det. Det vill säga att Steiner vill komma bort från den här idén med att det finns upplysta mästare i Himalaya som står över oss andra, och menar att han utvecklar en slags andevetenskap som alla kan lära sig att praktisera och nå de här andliga insikterna med hjälp av.
Just bara det faktum att han kallar det andevetenskap, för det vill jag minnas återkom också mycket i skolan, att han gjorde anspråk på att på något sätt också kunna bevisa de här andliga strömningarna vetenskapligt. Han var nästan som en positivist där. Mm. Har jag förstått det rätt?
Ja, det kan man väl säga. Det kanske är ett typiskt tyskt drag delvis i det hela. Och samtidigt så är det ju någonting som också finns i teosofin, just den här idén med att man kombinerar esoteriskt tankegods med naturvetenskapligt. Så det, han är väldigt mycket ett barn av sin tid där egentligen. Och ibland så kan det överbetonas hur mycket han valde att avvika från teosofin. I hög grad så är det ju ett tankegods som han övertar ganska mycket rakt av därifrån och sen gör vissa små modifikationer i.
Ja, och han trodde ju på reinkarnation, med tanke på det här du sa att han tar avstånd från det, eller inte tar avstånd, men han tyckte att det blev för mycket österländskt i det.
Mm, absolut, så att begrepp som reinkarnation och karma och så där, de fortsätter ju att finnas kvar. Samtidigt så är det ju så att den bilden av till exempel reinkarnation som teosofen har, den är ju också väldigt mycket sedd genom en västerländsk lins. Så att det är inte något som de har plockat in direkt från hinduism eller buddhism. På samma sätt är det och Steiner, det är liksom en okult västerländsk förståelse av de här begreppen.
Mm. Många är ju bekanta med Waldorfskolor och vet kanske hur estetiken ser ut med färgerna, och man har kanske varit ute i Järna eller överhuvudtaget. Många idag, många hipster och många medelklassare på, runt om i landet har ju sina barn på Waldorfskola. På vilket sätt har det esoteriska konkretiserats? Vad är det man ser egentligen som är esoteriskt idag?
I Waldorfundervisningen menar du?
Ja, och kanske i liksom den fysiska miljön.
Mm. Ja, arkitekturen är ju ett väldigt bra exempel på det förstås. Det är ju en slags sakral geometri som ligger bakom den antroposofiska arkitekturen. Och den är ju oerhört särpräglad och den hämtar ju impulser från Jugend och Art Nouveau som är stora under den här perioden, och i viss mån också från den framväxande expressionismen. Men den är också rasande originell på en del vis. Det finns ju det här stora centrumet för den antroposofiska rörelsen i Dornach i Schweiz som heter Goetheanum. Det uppförs först i en träversion och sen i en betongversion. Och det är den sistnämnda som står kvar fortfarande idag. Då. Och det är ju otroligt före sin tid verkligen. Det är ju järva arkitektoniska grepp som man tar där med råbetong eller liksom böljande organiska former och så här. Och jag tror att det där är väl sånt som många människor tycker är fantastiskt imponerande. Och det är det ju verkligen.
Mm. Du nämnde Salto och det biodynamiska också. Är det någonting som har med esoterism att göra?
Ja, alltså ibland så förklaras väl det biodynamiska jordbruket som att det bara är en föregångare till liksom ekologiskt jordbruk. Men riktigt så är det ju inte, utan det är ju en esoterisk förståelse som ligger till grund för ändå. Det kan handla om sånt som att det är liksom månandar som kommer in i säden, och det kan vara kohorn med vissa örter i som ska grävas ner i åkern och alla möjliga sådana saker som går ganska långt bortom bara ett ekologiskt jordbruk.
Mm. Och han påverkade flera svenska konstnärer och författare. Hilma af Klint var antroposof ganska länge, och även Edith Södergran var det.
Ja, precis. Hennes sena författarskap är ju väldigt färgat av just antroposofin. Och hon försökte ju vända sig till Rudolf Steiner brevledes, men fick väl ingen direkt respons från honom.
Mm. Och Hilma af Klint, på vilket sätt var hon antroposof?
Ja, hon tillbringade ju perioder i Dornach i Schweiz och försökte ju få råd från Steiner som en esoterisk mästare. Men det var kanske inte de mest uppmuntrande svar som hon fick från honom. Det finns ju vissa oklarheter i den historien, men som den brukar berättas så tyckte han inte att det riktigt var någonting som hon skulle sprida till allmänheten, de här sakerna som hon målade.
Jag har förstått på dig att det finns, har i alla fall funnits en stor skepticism bland forskare när det gäller de esoteriska strömningarna kopplat till det vi har pratat om, konsten och litteraturen. Och att, som jag förstår, även om det har blivit bättre idag så finns det fortfarande ett visst motstånd. Vad handlar det om?
Det handlar om många olika saker. En grej som har förekommit tidigare rätt mycket, det är ju idén att esoterism skulle vara ideologiskt farlig på olika sätt. Att den är som en irrationell, nästan primitiv lära. Och att den är kopplad till högerextrema och reaktionära rörelser.
Theodor Adorno var en av dem som drev den tesen, va?
Ja, exakt. Han skrev en kort och tycker jag inte särskilt imponerande essä som heter Teser mot okkultismen 1951. Och den har nog varit ganska viktig att etablera den här bilden av att det finns ett band mellan nazismen och fascismen och okkultismen. Men tittar man på det historiskt så är det bandet väldigt svagt, och det finns ju i en slags embryoform till nazismen någonting som heter ariosofi som förekommer framförallt i Österrike. Och det är ju en typ av esoterisk rasmystik där man lånar in saker bland annat från teosofin. Men det är ju samtidigt ett otroligt perifert fenomen egentligen i esoterismens längre och bredare historia.
Vad var det för någonting?
Alltså, ariosoferna intresserade sig för runologi och för olika idéer om germansk överlägsenhet på ett andligt plan. Och utvecklade då ganska sofistikerade läror kring det här. Och det finns en överlappning mellan de tidiga nazistiska ideologerna och de här ariosoferna. Men man kan inte säga att nazismen per se egentligen växer fram ur ariosofin. Så att trots att det finns en bok skriven av en framliden kollega till mig som heter The Occult Roots of Nazism, så är de rötterna kanske inte så väldigt djupa egentligen.
Okej, för man hör ju ofta om Himmler ska ha varit intresserad, man letade efter helig graal och man åkte till Indien för att hitta de här första arierna och att det fanns svart magi och allt sånt här.
Ja, så det finns lite i de inslagen, de är inte helt frånvarande. Och Himmler är väl framförallt den som hade ett starkt sånt esoteriskt intresse som man ser inte minst då i SS-ordensborg, Wevelsburg, som ligger i Västfalen. En gång i tiden så tänkte jag faktiskt att jag skulle skriva en C-uppsats om det här. Jag hade skrivit en B-uppsats om det, tänkte fortsätta skriva en C-uppsats och åkte ner till Västfalen och tittade lite grann i arkiven där. Men jag uppfattade materialet som så otroligt tunt att det skulle inte gå att göra något särskilt spännande med det. Och den intuitionen har väl lite grann sen bekräftats av senare forskning, att det var inte så otroligt mycket substans i det. Men det fanns en del individer liksom i utkanten av SS som var riktiga okkultister och hade märkliga idéer om den hela graalen och annat.
Det är Indiana Jones som har spett på den här...
Indiana Jones är en otroligt viktig faktor, tror jag, etablerade. Så det är inte bara Theodore Adorno, det är även Indiana Jones.
Ja, ja, förlåt. Tillbaks till varför det finns skepticism bland forskarna.
Mm. Ja, men det är ju en aspekt av det hela. Men sen en annan är ju också att det här är ett, som vi har konstaterat redan, det är liksom ett kulturellt gott som har glömts bort lite grann, och det är något som humanistiska forskare överlag inte är jätteinsatta i idag. Och om man då som konst- eller litteraturvetare studerar en målare eller en författare och så dyker upp en massa sådana här saker, så kan det kanske kännas lite överväldigande att börja sätta sig in i de här otroligt stora och komplicerade tankesystemen, så att man väljer hellre att bara skjuta bort det och förklara bort det liksom på olika sätt, som att det är perifert i konstnärskapet eller att det inte egentligen ger oss någon särskild viktig förståelse av det eller så vidare.
Mm, och det var det som du var inne på med Hilma af Klint, att man har beskrivit det som abstrakt konst, men i själva verket är det ganska konkret konst. För det handlar om att hon avbildar de här specifika föremålen som förekommer i den esoteriska världen. Mm. Och vet man inte det, så har man också missuppfattat vad hennes konst går ut på.
Ja, sen samtidigt så kan man kan ju närma sig konst på många olika sätt. Man kan ju närma sig det bara som en rent estetisk produkt också. Men om man då har ett intresse för mera tillblivelsekontexten och så vidare, då är det ju svårt att ducka för de här sakerna såklart. Men det har inte hindrat att många har försökt göra det ändå, eller argumenterat för att det är inte där i så storheten ligger, och att det ger ingen intressant djupare förståelse. Men då skulle jag kontra med att säga att mer kunskap är aldrig fel, och om vi tänker en jämförelse med till exempel kristen konst, så kan man ju titta på en målning av en man som är uppspikad på ett kors och tänka att det här är en estetiskt intressant bild. Men samtidigt så får man ju en helt annan förståelse för verket och en annan som klangbotten i den estetiska upplevelsen också, om man känner till den kulturella kontexten runt Kristi lidande på korset. Samma sak skulle jag säga att det är då med de här esoteriska inslagen i konst och litteratur.
Det är en väldigt bra liknelse. Just med kristen konst, ibland när man tittar så är det ett myller av personer på de här tavlorna som representerar en episod från Gamla eller Nya testamentet. Och förstår man inte det, så ser det ut som en gråtande skäggig gubbe i något hörn, och sen är det någon som håller i något kors där. De betyder ju oftast väldigt specifika saker.
Mm, absolut. Så.
Vad skulle du ge för tips till folk som vill läsa om okkultism och framförallt kanske ta del av väldigt okkultistisk litteratur?
Strindbergs Inferno är ju en klassiker som bör nämnas, som jag tycker att man som svensk okkultismintresserad bör börja med kanske. Mm. Samtidigt så är det en ganska dyster bild av okkultistens resa. Det är liksom en paranoid färd in i mörkret mer än en färd mot upplysningen egentligen. Men man kan också tänka på lite mer samtida exempel, som Carl Michael Edenborgs väldigt underhållande roman Alkemistens dotter, som bara är några år gammal. Där kombinerar han den liksom alkemiska transmutationsupplevelsen med faktiskt en världsbild hämtad från black metal-subkulturen, som är en sån här väldigt nihilistisk önskan om att förinta hela världen. Och det gör han på ett väldigt roligt sätt. Det finns många roliga referenser man kan hitta i den boken. Och den pekar också lite grann på det här att esoterismen är liksom inte ett dött tema inom konsten, utan det är lika hög grad närvarande idag egentligen. Det är jättemånga svenska samtidskonstnärer och författare som inspireras av den. Där kan man tänka på till exempel konstnärsparet Kristin Ödlund och Fredrik Söderberg som har haft många stora utställningar och uppmärksammats väldigt mycket. Där båda två har varit jätteinspirerade av esoteriskt tankegods. Där Fredrik numera i och för sig har lämnat det på grund av att han har blivit katolik. Men där Kristin fortfarande bearbetar framförallt teosofiska idéer och har gjort målningar med Madame Blavatsky som motiv och så vidare.
Intressant. Och sen du och jag, vi skrattade också åt Umberto Ecos Foucaults pendel, som är ett, liksom ett fyrverkeri av referenser till olika esoteriska idéer.
Ja, Foucaults pendel är liksom en parodi på konspirationsteorier och den esoteriska tendensen att övertolka allting symboliskt och hitta mystiska symboler överallt där de kanske inte riktigt finns. Och man kan säga att det är liksom en satir lite över det förhållningssätt till världen som Strindberg beskriver i Inferno. Det som händer honom där är att han blir liksom paranoid och ser tecken precis överallt. Han går på gatan och ser något liksom papperslapp som ligger, så är det tecken till honom. En tupp som gal, så är det tecken till honom och så vidare. Och hos honom blir det bara en galenskap. Och lite grann samma tema är det ju då i Foucaults pendel, men på ett mer distanserat, ironiskt sätt.
Finns det någon film då som vi bör titta på?
Dels så finns det lite mer som artsy filmer som är väldigt fyllda av esoteriskt tankegods. Och där kan man tänka på regissörer som Kenneth Anger eller Alejandro Jodorowsky. Men något så här mitt emellan mainstream så är ju David Lynch ett jättebra exempel. Och Twin Peaks, där Agent Coopers intresse för Tibet och andevisioner och så vidare är väldigt tydligt teosofiskt präglat.
Mm, det är en blinkning rakt upp och ner till det.
Ja, det är absolut. Och även det här med The Black Lodge som förekommer i Twin Peaks. Det är ju sådana idéer som Blavatsky gör, att det är som en White Lodge och en Black Lodge som kämpar mot varandra i en form av metafysisk uppgörelse.
Mm. Det finns också en film med Johnny Depp som är en 10-15 år gammal, Ninth Gate. Mm. Den kanske är 20 år gammal vid det här laget.
Ja, precis. Den kom väl 99, vill jag minnas. Jag såg faktiskt premiären på den på filmfestivalen i Stockholm.
Ah, okej.
Okay. När Polanskiberg fick ett pris.
Just det, för där är väl också mycket att man ska hitta gåtfulla symboler i böcker och sammanlänka en häftig värld och sånt där.
Mm, exakt. Den har ju ett, nu kommer en liten spoiler här, men den har ju ett otroligt esoteriskt slut som handlar om att uppnå den här mystiska, i det här fallet då, luciferianska upplysningen. Utan slutar då med att den här nionde porten öppnar sig för Johnny Depp och han träder in i ett ljus och bara försvinner. Och det är ett slut som jag tror att många tyckte var rätt konstigt och folk var rätt förvirrade efter den här premiärvisningen i Stockholm. Men som är otroligt logiskt och rimligt då om man är bevandrad i de här symbolerna och tankevärdena.
Just där satt du på premiären och tyckte att det var fullt logiskt det som hände och övriga världen. Det är ett bra exempel på att man bör ha koll på det esoteriska för att fatta det.
Ja, men det tror jag. Sen finns det också den bygger på en roman av en fattig som heter Arturo Pérez Reverte. Och läser man den romanen så kommer också klarna en del, tror jag, vad som händer i den här något gåtfulla filmen Ninth Gate. Där får man en massa nycklar till det här som förklarar saker.
Jo, jag ville bara nämna en sak slutgiltigt innan vi tackar. Det var kul när du och jag mejlade varandra, så skrev du till mig: ja, vi ses 13:13. Och jag trodde att du hade skrivit fel. Så jag skrev: du menar 13:30, va? Nej, jag menade 13:13 för god numerologi. Och då ändrade vi tiden sen till 13:33. Är det också en sån här del av det okulta, att siffror är viktiga?
Siffror är väldigt viktiga i det okulta, helt klart. Och nu blev det 13:33, så att både människor och andra blev nöjda.
Ja. Vad bör poddavsnittet landa på tidsmässigt? Så att vi inte råkar illa ut.
44 minuter och 44 sekunder kunde väl funka.
Okej, jag kan inte lova någonting. Det kommer bli min strävan. Per Faxnell, stort tack att du kom till min podd. Det har varit jätteintressant att prata med dig.
Tack själv.
Du har lyssnat på Per Faxnell i avsnitt 19 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar, så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Det går också bra att mejla till mig på adress benjaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Tsinis.
Kayla Tsinis. I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.